Från Ringvägen 52, en krispig, snötäckt och vacker januarimorgon, så säger vi god morgon NHL denna 20:e Knut, då det är dags att slänga ut granen som börjar vara redo för att kasseras också. Jakob Josefsson, har du kastat ut din gran hemma?
Jag har vikt ihop den snyggt och lagt den i en kartong och ställt ut den i garaget, en plastgran, så att jag passar på att slänga ut den här.
Du hivar den där också. Det var lite ovanligt burdust för att vara du.
Var det där? Jag tyckte det var graciöst. Ja. Snyggt över vänster axel.
Ja, väldigt fint. Vi har ju gäst med oss idag också, Jakob.
En väldigt bra gäst.
En väldigt bra gäst. Andreas Enqvist, välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Har du slängt ut din gran?
Det gjorde jag förra veckan också. Jag tror vi tog bort all julbelysning och allting, så att det är borta nu.
Gjorde du med samma finess som Jakob?
Det gjorde jag faktiskt.
Ja, jag kan tänka mig.
På tal om finess så vet jag att ni två är ju stugrannar uppe i fjällen. Vem har mest finess i backen?
Andreas har haft stuga där lite längre än vad jag har, så att jag får väl säga att han har det kanske.
Jag har ju börjat få åka på riktigt igen efter att ha plogat några år, så att...
Ja, du kör det. Fantastiskt. Hörrni, vi har väldigt, väldigt roliga nyheter att meddela. Det är att i februari kommer ni kunna följa det här på Viaplay.
The wait is almost over.
This crowd is ready for hockey.
The world's best players take the ice to compete for their country. International best-on-best hockey comes to Boston as Bruins stars Brad Marchand of Team Canada and Charlie McAvoy of Team USA compete to see which hockey nation will reign. Canada, Finland, Sweden, USA. The four nations face off.
Four Nations kan ni alltså följa här på Viaplay. Sverige inleder turnering den 13 februari mot Kanada. Den 21 februari är det final i Four Nations. Och Jakob, är Tre Kronor med i den finalen?
Ja, jag hoppas verkligen det.
Ja, men vad tror du?
Men om man bara ska gå på mitt förhandstips så ser jag USA och Kanada som starka lag på pappret. Men jag tror alla de fyra lagen egentligen har chans att vinna om man bara hittar rätt i rätt match. Så att... Det blir spännande att se. Jag hoppas verkligen Sverige står där i finalen. Mm.
En riktig höjdpunkt blir också den 15 februari. Det ska ni cirkla in i era kalendrar nu. 19.00, bästa möjliga sändningstiden lördag kväll. Alltså är det Sverige mot Finland, klassikermötet. Andreas, då räknar jag med att du kommer att sitta i soffan.
Det kommer jag definitivt göra. Det ser jag fram emot.
Sverige-Finland, hur speciellt är det?
Det är ju speciellt. Det blir ju liksom derbyt för landslag kan man väl säga. Så att det är väl alltid lite extra pepp mot Finland måste jag säga.
Är du mer optimistisk än Jakob när det gäller Tre Kronors chanser?
Ja.
Såklart. Jag är ju inte pessimist.
Du kändes ändå lite så här.
Ja, men tittar på USA och Kanadas lag. Det är väldigt starka spelare på pappret. Det är förvisso Sverige också. Men,
ja, de är bra i USA och Kanada.
De är det.
Vilka är bäst på pappret? USA eller Kanada? Den är svår för första gången någonsin att... välja bland dem.
Jo, men det tycker jag absolut. Och sen tycker jag på något sätt att det är kul också att USA känns som de tar steg och liksom, om vi såg med nu JVM till exempel.
Men två också, rad.
Ja, precis. Så att det blir riktigt kul att se.
Det är kampen om vem som ska vara storebror i hockeyvärlden, känns det som. Kanada får känna sig lite hotade.
Ja, men jag tycker det ändå. Om ser man utespelarmässigt så tror jag nästan Kanada lite bättre forwards, USA bättre backar och målvakter och sådär. Så enligt mig. Ja, det blir jämnt. Se vad som man gör.
Men vi har ju också ett antal väldigt bra svenska spelare som ska vara med i den här turneringen. Vi ska ta kika på vad några av dem har gjort här i helgen. Och vi börjar med nattens match, eller faktiskt gårdagskvällen 21.00. Kanske var några av er som såg Detroit slå Seattle med 6-2. Sjunde raka serien för Red Wings. Två assist för Lucas Raymond. Vi ser den första här. Lucas är nu uppe på 46 poäng på 42 matcher. Näst bäst av alla svenskar.
Ja, och kul att han verkligen har tagit det här steget och blivit den här notoriska poängspelaren för Detroit. Han fick ett fint kontrakt här i somras och levererar verkligen efter förväntningarna och är en av dem som verkligen driver offensiven här i Detroit i år.
Men det känns, Andreas, för folk som inte följer hockeyn och NHL framförallt på daglig basis, att Lucas Raymond, alltså han har ju tagit kliv ut och kanske var en topp 5, nästan topp 3 forward för Sverige. Det känns som att alla inte har hängt med på.
Nej, men det tycker jag absolut. Jag tror igår var det väl 3-4 powerplaymål tror jag till och med. Så att han är ju riktigt bra i powerplay där också, som är viktigt om man ska göra mycket poäng. Mm.
Han kommer vara en stor del för Tre Kronor for Nations. Det kommer också ett par killar som möttes i lördags. Det var New Jersey mot Tampa Bay. Victor Hedman gjorde bland annat sitt sjätte mål för säsongen. Där ser vi först den första av Jesper Bratts två assist i den här matchen. Kommer återkomma till Bratt. Men Hedman alltså, som hade assist även i natt mot Pittsburgh, toppar backarnas poängliga för svenskar. 32 poäng på 36 matcher för Victor, precis framför Erik Karlsson och Rasmus Dahlin som har 31 poäng. Mm. Är det Victor som är första back allt igen för Tre Kronor?
Ja, men det är väl dags för honom. Nej, jag skulle nog hålla Victor som nummer ett där. Dels på sättet han har spelat under så många år och den karaktär han är också.
Kolla den här räddningen av Jakob Markström, vi får se här också.
Ja, han gjorde en annan liknande fantomräddning för några dagar sedan också, eller om det var förra veckan här.
Och så kommer vi också få se avgörandet här nu från Devils där Jesper Bratt gör sin andra assist i matchen. Bratt som nu står på 51 poäng. 45 spelade matcher, bästa svenska poängplockare den här säsongen är Jesper Bratt.
Ja, jag har sett en del matcher med han i år och jag är riktigt imponerad av hur han spelar. Inte speciellt stor, men också liksom hur han... Det känns verkligen som man har fattat liksom att det är jag som ska göra det. Mer att han har fått den liksom pondusen i sig själv, tror jag, på något sätt.
Ja, han vill vara den spelaren också, känns det som. Att han njuter av att vara i de situationerna och vara den här go-to-spelaren tillsammans med Hughes där och Hischer bland annat. Så att, det är kul att se. Mm.
Men som sagt, bästa svenska poängplockare, 10 i totala poängligan, bara en poäng efter Jack Hughes. Så det är inte så att han liksom bara rider på hans...
Nej, det var inte så jag menar heller, utan... Det är kul med Jesper också. Jag tycker många av de tidigare åren har fått en kanonstart och sen har det mattats av lite allt eftersom. Men nu verkar det som att han fortsätter rida på den här vågen och är så konsekvent under hela säsongen här. Så det är fantastiskt kul att se. Mm.
Och vi hade Jakob Markström i mål den här matchen. Han tog sin 21:a seger den här säsongen. Det är bara Connor Hellebuck i hela NHL som har fler segrar den här säsongen. 91,1 i räddningsprocent. Men det som stod ut för mig, 92,6 sen 1 december. Jakob trendar väldigt starkt. Det gjorde Linus Sundmark också, men han blev skadad. Det här är ju en evig fråga. Vem ska vara första målvakten? Filip Gustafsson har varit bra också. Andreas, din magkänsla. Vem tar första spaden?
Min magkänsla säger Jakob Markström. Mm. Jag tycker som sagt, han har varit bra många år. Och liksom, jag vet inte. Han känns som att de andra lagen kommer ha respekt för han också, tror jag, på något sätt. Så att han skulle vara mitt första val. Mm.
Ni är ju hyfsat nära ålder. Vad har du för egna minnen och intryck av Jakob Markström?
Jag och Jakob spelade tillsammans 2010 där, slutspelet. Tror jag Jakob stod ju där i Brynäs. Redan då riktigt, riktigt bra målvakt. Stor, rörlig ändå för sin storlek.
Ja,
liksom,
ja. Men, Det är extrem vinnarskalle. Jag tycker det som han har verkligen liksom kom till Devils. De har extremt behov av målvakter förra året och han tar verkligen den här rollen och växer ut till den här giganten där bak som gör att de faktiskt kanske har chans att gå hela vägen i år. Och det är extremt imponerande. Och inte nog med att han är en bra hockeyspelare, han är verkligen en stor del av varje lag i omklädningsrummet också. Han är inte en målvakt som är bara inne i sig själv sådär, utan han är delaktig i allting och pratar och ser till så att alla mår bra och har det bra sådär också.
Är han din första målvakt också?
Det är min första målvakt.
Okej. Jakob Markström i förarsätet. Någon som ska producera i andra änden av rinken är Filip Forsberg som fick göra mål andra matchen i rad. Hans Nashville föll visserligen mot Washington, men viktigt för Filip som hade 18 raka matcher. Jag tror att dubbelkolla det här utan mål, för det låter ju osannolikt för Filip Forsberg som just nu bara trendar mot 21 mål den här säsongen. Det här var hans 11:e. Det är ju lite oroväckande.
Ja, och liksom hela Nashville så har gått tungt, så har ju Filip inte heller fått produktionen att stämma. Jag funderar lite på, de tog in väldigt många spelare som kanske har liknande roller i powerplay och offensiva situationer som han. Så det är just den tiden i de situationerna kanske har fördelats ut lite olika, så Filip kanske inte får så mycket tid i den. Och ibland så tar det lite tid så där, att hitta olika roller när det kommer in nya spelare och sådär. Så att hoppas att det här kan vara startskottet för en liten målstreak för Filip.
Vi nämner Filip här, vi har pratat om Lucas Raymond, Jesper Bratt, vi har en William Nylander också, bara för att nämna några namn. Andreas, för dig, om din magkänsla, vilken svensk forward tycker du har den största matchvinnaregenskapen att göra det här oväntade, bryta mönstret som man kommer att behöva en sån här turnering?
Ja du, nej men Filip Forsberg är väl en. Men sen ska jag säga William Nylander har ju varit liksom, han har ju det där lilla extra. Men sen, ja, Bratt ska ju bli jättekul att se också tycker jag. Känns som det blir liksom hans första riktigt stora så här, i landslag också på något sätt. Mm. Så det tycker jag ska bli häftigt.
Mm. Ja, på ett annat sätt då kan man väl säga en sån som Joel Eriksson Ek också med sitt fysiska spel och kan gå in och gruffa lite och röra om i grytan och sådana saker kan ju förändra matchbilder också. Så att det finns ju olika karaktärer på hur man kan förändra en matchbild och göra det extra för laget.
En kille som också kan göra det är Adrian Kempe som hade mål assist i fredags för sitt Kings mot Winnipeg. Adrian som nu står på 20 mål, tredje bäst av alla svenskar, 39 poäng, fjärde bäst av alla svenskar. Och det här är ju en kille som lite i skymundan känns det som har klivit fram och blivit en av svensk hockeys bästa forward.
Ja, verkligen. Han har ju spelat i deras första formationer med Kopitar bland annat under några år nu och är väl han är en av deras bästa spelare. Kanske till och med deras bästa offensiva spelare just nu. Och jag vet hur uppskattad han är i LA Kings för sättet han spelar, både offensivt och defensivt. Han är en spelare man kan lita på kväll ut och kväll in.
Han har ju skickligheten, men han är också en kille som är både stor och snabb. I den här, när man kommer på den här nivån, vad kan det bidra att ha en skillad spelare som också har fysiska verktyg på ett sätt som till exempel en lite mindre Jesper Bratt kanske inte har, eller en Lucas Raymond som också är lite mindre om de är kvicka på fötterna?
Men jag tror en viktig del i hockeyn idag är ju liksom sättet att skydda puck. Och det är klart lite vikt och längd är ju en fördel där. Sen så är du mindre spelare så kanske kan göra det på rörlighet och vända och vrida och sådär. Men jag tror det är liksom att ha pucken i laget och liksom kunna hålla pucken länge, det tror jag är en väldigt nyckel i hockeyn idag. Så att, det tycker jag han är väldigt bra på, Kempe. Mm.
Kanske har fått ett bra tips av Anse Kåpet hur man skyddar på. Han är helt okej på det.
Ja, han har masterclass i det.
Adrian Kempe, trea i den svenska målligan. Två är en kille som inte är med i det här Four Nations-laget. Rickard Rakell som i natt gjorde sitt 22 mål för säsongen. Och det som står ut för mig är att sedan 4 december, alltså när Four Nations-truppen presenterade, har han gjort 12 mål på 18 matcher. Det är näst mest i hela NHL efter bara Leon Draisaitl. Delat med Mark Scheifele som var notabelt petad från Kanada. Andreas, kan det finnas en sån effekt att man ändå får en liten så här, nu ska jag visa dem att de hade fel?
Det tror jag absolut det kan göra. Och sen så, jag vet inte, jag vet inte, var det vid den tiden han började spela med Crosby kanske också. Men det är ju samma sak där är det lätt att säga att det är Crosby som gjorde Rakell bättre. Utan jag tror det är lite båda. Crosby har gått jättebra sen han fick börja spela med Rakell också. Så att det, jag tror det kan vara lite sån här att nu ska jag visa här.
Är han första reserv?
Ja, men det får man väl hoppas, eller jag hoppas det i alla fall. Jag menar, han har gjort 22 mål, är det 10 poäng eller målligan totalt sett i NHL om jag inte minns fel. Så att han har ju verkligen gjort en kanonsäsong så här långt och hade truppen tagits ut idag så är jag nog ganska säker på att han hade varit ett av de namnen som är med.
Ja, Rickard Rakell har haft en strålande fin höst. Det finns ju även ett antal svenska dålisar får vi kalla det för i världens bästa liga och vi ska inte tappa fokus på dem heller. En av dem är André Lee som har gått den långa vägen via ungdomshockey och collegehockey i USA och nu har värmlänningen nått sin dröm och fått spela i världens bästa liga.
Jo, det har varit en dröm. Från början där i training campen och fightas och sen få en plats i början av säsongen, det var liksom såklart någonting man har kämpat för hela livet.
Har du lyckats ta pucken och kåpet där på träningen?
inte än tror jag i alla fall. Han är en gud.
Du fick ju vara med ganska nyligt här och göra mål också då för första gången i NHL. Så det minnet kanske är färskare. Hur skulle du beskriva det?
Ja, det kommer jag ihåg kan jag säga. Nej, men det var också en obeskrivlig känsla. Våran hemmaarena har varit helt otrolig de senaste matcherna. Så att man får göra det där också. Ja, såklart en dröm.
Du har ju gått den långa vägen i USA. Berätta varför du
känner att den vägen var bäst för dig?
Jag tror det snart började runt någon gång runt om 15-16 års åldern. Min pappa är ju bort här, så att redan i den åldern så börjar vi tänka liksom, men det finns ju flera olika vägar att testa liksom. Det är inte bara att göra en SHL, en klassiska väg, men vad man ska säga. Jag går inte och liksom klaga på den. Jag hade liksom mesta tiden i livet i college. Det var utvecklade som spelare, utvecklade som person och hade väldigt, väldigt kul under tiden också. Utöver det så tror jag Sverige också har en väldigt, väldigt bra utveckling och väldigt bra hockeysystem, eller hur de bygger sin utveckling på. Så att, men jag tror det beror på utvecklingen man har som person och om man vill testa något nytt också.
Du är en av få hockeyspelare som skulle kunna vara tre olika landslag. Nu kanske inte Italien är en stor makt i hockey, men man måste ändå ställa frågan, i och med att det inte är så vanligt, om du har tänkt kring de bitarna med att du inte har spelat landslagshockeyn.
Ja, det är klart att jag har tänkt på det. Mitt hjärta skulle ändå säga Sverige liksom. Det är där jag har växt upp och det är där jag har liksom följt och kollat på i alla år, alla VM, alla OS och allting sånt. Så att det skulle vara en dröm och spela för Sverige.
Har du haft någon kontakt så med landslagsledning eller så?
Jag vet inte om de kontaktade mig eller om de kontaktade agenten. Men agenten frågade faktiskt vad jag hade för passports häromdagen. Så att vi får se om han pratar med någon eller vad som händer. Men,
har du alla tre pass eller?
Nej, jag har amerikansk och svensk.
Ja, men det låter bra med 3 kronor.
Ja, det gör det faktiskt.
Målsättningen 3 kronor alltså för André Liv, pappa amerikan, mamma italienskt bakgrund, så att han har de tre landslagen att välja på. Men Jakob, det låter väl härligt med 3 kronor?
Ja, det är väl klart. Det ska vara första alternativet. Så att, hoppas vi får se André i en svensk landslagströja framöver.
Ja, för han har gjort en häftig resa, inte spelat i juniorlandslagen sånt där eller SHL-hockey, utan ungdomshockey i USA och jobbat sig upp hela vägen till NHL. Det är en häftig resa.
Ja, men det tycker jag verkligen, och det är sånt jag tycker behövs i hockeyn, eller liksom, framförallt i Sverige, att det är inte liksom samma väg som gäller för alla, utan du kan gå från division 1 eller du kan gå den här vägen. Det finns ju många olika vägar att liksom nå till NHL, så att det tycker jag är superviktigt.
Tror du att André Lee har chans på en VM-plats som energispelare i Kings den här säsongen har varit?
Ja, men han har ju bevisligen tagit en tröja i Los Angeles Kings och fyller en roll där längre ner i formationerna. Och är en sån roll öppen i 3 kronor, så varför inte slänga in André Lee där och låta han visa framfötterna i 3 kronor?
Han håller nog med om att det vore en strålande idé. Vi ska prata andra saker också. Ett ämne som alltid är aktuellt i hockeyn som ni två tyvärr har gemensamt är ju det här med hjärnskakningar. Det var det som anledningen till att ni båda fick avsluta era karriärer, och ni ska få berätta om era resor. Men först och främst så har vi med oss Jan Lexell som är överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin och även jobbar med Luleå Hockey. Och Jan, du ska få prata lite om vars vi ligger med hjärnskakningar i hockeyn idag och börja berätta om din egen involvering i den här frågan nere i Luleås hockeybiten.
Ja, tack för möjligheten att vara med. Jag är hjärnskakningsansvarig i Luleå Hockey, och tack och lov så har vi ganska få hjärnskakningar och en väldigt väl fungerande organisation att ta hand om dem direkt när de inträffar. Vi har också en särskild hjärnskakningsenhet uppe i Luleå vid Hermelinens specialistläkarhus där vi tar emot och idrottare med hjärnskakning. Och det är faktiskt en av de få i landet och fullt jämförbar med de som man ser ute i världen i övrigt. Hjärnskakningar är ju tyvärr något som förekommer i kontaktidrotter och är svårt att förebygga. Det går att komma åt det med regeländringar och följa de regler som finns. Men det är en del av den delen i idrotten. Desto viktigare då att man vet hur man ska ta hand om det i det tidiga skedet, och att man också har en organisation där man kan få råd, stöd och rehabilitering direkt efter att det här inträffar, för att på så vis minska risken för att det blir långdragna besvär.
Jan, upplever du att det här är någonting som har blivit bättre de senaste 5-10 åren? Alltså antalet, både antalet hjärnskakningar men också hur man följer upp dem i hockeyvärlden?
Ja, det tycker jag. Tittar vi i Sverige så har man varit föregångare inom ishockeyn och arbetat väldigt aktivt med det här i klubbarna. Och det finns en hög grad av medvetenhet om det här. Det är också så att man genom utbildning till domarna idag försöker stävja det hela genom att det är ju hårda straff för dem där det är uppenbart att det är tacklingar mot huvudet. Trots det så förekommer det ju då, och det är som jag sa, det är då som det är viktigt att man har en organisation man kan ta hand om. Och även där så arbetar man aktivt inom svensk ishockeys medicinska verksamhet med att se till att de som arbetar inom medicinska teamen har den utbildning som behövs.
Upplever du, givet regelverket i hockeyn där man får kroppstackla och det är väldigt hög fart och stora idrottare med, det blir mycket kraft i de här kollisionerna. Börjar vi närma oss en nivå där vi har ett antal hjärnskakningar som man aldrig kan komma ifrån, eller finns det fortfarande mycket att göra för att minska antalet?
Ja, det där är ju en intressant fråga, och jag tror att det går att göra mer. Det handlar ju om den, så att säga, enskilde idrottarens inställning till hur man spelar och den som då är mottagare av tacklingen. Och det här diskuteras ju mycket om puckföraren måste vara mer alert när det här inträffar, att den som tacklar måste vara lite försiktigare. Så visst går det att påverka det här, och det har ändå skett en förbättring under de senaste 5-10 åren. Men det intressanta är ju att när man väl vet om att tacklingar kan förekomma så är man mer förberedd på det här. Men helt och fullt ut tror jag aldrig vi kommer att kunna komma ifrån hjärnskakningar inom kontaktidrotterna som hockey.
Du är inne på den fina modellen ni har i Luleå för att behandla det här. Om du fick ge ett råd till en spelare som inte har samma resurser, kanske en ungdomsspelare, föräldrar som lyssnar eller någon som spelar i lägre divisioner. Vad är det viktigaste att tänka på den här frågan, tycker du?
I det tidiga skedet, när det här väl inträffar, så är det viktigt att man får en bra bedömning av personer som har den medicinska kunskapen och som kan avgöra om det har inträffat en hjärnskakning. Och det är det under pågående spel, för att då avbryta aktiviteten. För risken är kanske som allra störst att man ska få allvarliga kvarstående besvär om man drabbas av en ny skada direkt nära på den första hjärnskakningen. Steg två är ju då att man får bedömning utav även där medicinskt utbildad personal. Och det här är idag fortfarande ett område där utbildningen inte har hängt med, om man tittar på hälsocentraler och de som idag arbetar inom den så att säga vanliga vården. Det tredje är ju att om man råkar ut för upprepade hjärnskakningar så ska man ha en specialistbedömning för att avgöra om man överhuvudtaget ska fortsätta att spela. Jag har själv varit med om och fått rekommendera idrottare att avsluta karriären på grund av flera upprepade hjärnskakningar där symptomen inte riktigt går över. Och det gäller inte bara idrotten, utan det gäller även andra idrotter där det finns en risk för det, som till exempel utförsåkning, skikross. Även inom fotbollen förekommer det, även om det är lite mindre där. Så det är de tre delarna som är de viktigaste. Och här har klubbarna ett stort ansvar för att ändå se till att det finns någon form av medicinsk organisation som kan gå in och göra bedömningar och ge råd i de här situationerna.
Väldigt bra råd. Stort tack, Jan Lexell, för att du tog tid med oss den här morgonen.
Tack så bra.
Och som sagt, tyvärr är det här någonting som ni två har gemensamt, att ni fick avsluta era karriärer på grund av hjärnskakningar. Och vi börjar såklart med den frågan, Andreas, hur du mår idag kopplat till den biten.
Jo, om man jämför till liksom, ja, precis efter senaste smällen jag hade, så har jag ju tagit steg framåt. För min del är det väl fortfarande, jag har problem om det blir för mycket och stress och annat. Så att jag kan nu jobba 50% i min nivå på just nu, så att, och det är väl en nivå som passar mig just nu.
Hur jag menar, åren har ju gått och sånt där. Hur jobbigt är det? Jag antar att man ibland känner att man inte läker så fort som man hoppas och vill, såklart.
Jo, men så är det ju. Och samtidigt så är det ju, ja, om man jämför med som sagt innan så har det ju blivit bättre. Men sen blir det liksom, ja, det här blir ju mitt nya jag liksom. Det här är ju mitt normalläge, så att det blir ju, ja, man har ju anpassat sig, eller vad man säger. Man har
vant sig.
Ja, nej, men lite så att man har kanske lite nya rutiner man har nu som man inte hade tidigare när man behöver vila eller gå undan på en middag eller vad det nu kan vara liksom. Mm.
Jakob, hur mycket känner du igen i det just där att anpassa sig?
Jo, men absolut. Och just det här som Andreas säger, att man, det blir någonstans det nya normala, och man glömmer nästan, kan nästan glömma bort hur det var innan på något vis. Så att det blir som Andreas säger, att man hittar sina sätt att känna sig så normal man kan och må bra utan att ha ont i huvudet eller vara trött eller ja, många andra symptom som man kan tänkas ha. Så att, det är klart att det är en omställning, men människan anpassar sig och man kommer in i det också, även fast det inte är så man vill egentligen kanske vill leva.
Mm. Vi pratade lite med Jan här om vad man kan göra i hockeyn. Han känner att det finns fortfarande mer att göra för att öka säkerheten. När du ser på hockey idag, kontra hur du såg ut under din karriär, hur tycker du den biten har utvecklats?
Jag tycker, jag tittar ju mest på svensk hockey då, så att om man säger där, så tycker jag ändå att det har blivit lite skillnad på just de här kanske. När en spelare verkligen inte är beredd, så tycker jag många gånger att man liksom, då hoppar man över den tacklingen. Jag vet att det har blivit lite sådär, en avstängning, att de är lite hårdare på när du kommer in som tredje gubbe. Mm. För den tror jag är ganska viktig, just att om du står med en motståndare och så kommer in en från sidan som trea liksom, att då är ju deras ansvar ju att ta pucken i sådana fall, inte komma in och smälla på. Mm. Så den regeln tycker jag är viktig, och den tycker jag bara fortsatt ska vara liksom ganska hård på. Sen är hockey är ju en fysisk sport, ska vara en fysisk sport. Så att jag tycker, men just de situationerna tror jag är de som kan vara farligast.
Mm. Hur ser du på utvecklingen, Jakob?
Nej, men absolut. Just när jag kom in som tredje gubbe, där känner jag att där är man redan igång med en situation och en kamp mot en annan spelare, och då är det ju svårt att ha koll på vad som sker runt omkring. Jag är säker på att några spelare i världen kanske klarar det, men de flesta gör inte det. Och så där gäller det att ha respekt som motståndare då, och göra ett schysst hockeyspel då. Antingen ta pucken eller inte göra någonting alls, höll jag på att säga. Och sen så finns det mycket i utbildningen också för den som tar emot tacklingar också. Hur man utbildar dem på bästa sätt. Att inte sätta sig i dumma situationer längs sarger eller åka in, titta ner på pucken när man åker in i banan och sådana saker. Så att, det är klart att det finns mer att göra i utbildningssyfte, både för tacklaren och den som tar emot.
Det är ju en ständigt återkommande fråga, just ansvaret hos den som tacklas och tar emot tacklingen. Alltså, hur ser du på det?
Nej, men jag håller med, och det är ju alltid jobbigt att säga när man själv blev liksom har gått igenom det, så man känner ju sig inte som en
men jag kan säga att jag tror jag spelade på, jag såg mig inte som en osmart spelare sådär, men jag menar att jag fick i min ryggmärg, så gick jag in hårt liksom i varje situation, nästan lite vårdslöst mot mig själv. Och det var väl mer att jag hade inställning att jag ville vinna pucken till varje pris, men det gav sig, det fick ju sitt pris på för mig som hockeyspelare och på mitt mående och i form av hjärnskakningar då. Så att med facit i hand så önskar jag att jag kanske inte hade gått in så i varje duell och spelat lite smartare på det viset istället.
Men ni är ju exemplet, om man ska vara rent krass, på när den negativa konsekvensen av det fysiska spelet inom hockeyn. Så er kan man verkligen ställa frågan, är det värt det? Är det värt risken att det kan bli så här för killar och tjejer?
Ja, alltså jag har ju fått en fråga förut också, och jag skulle säga att ja, det är värt det ändå. Alltså jag fick leva min dröm liksom. Alltså det jag tycker mest om i livet, förutom familjen då kanske, så är det har jag haft som jobb. Så att jag skulle nog inte byta bort det mot något.
Nej, jag det går inte en dag utan att jag tänker på att jag saknar hockeykarriären liksom, och att man vill vara där ute med grabbarna och göra det man verkligen älskar. Och som sagt, de flesta kompisarna jag har fått, eller har nästan, det kommer från hockeyn. Och många bra minnen, lärdomar och bara få spela spelet hockey och ha det som jobb. Det är något som jag nästan skulle offra vad som helst för.
Hur mycket saknar man det?
Otroligt mycket. Nu har man ju barn som spelar hockey, så att då får man väl återuppleva lite igen då, som är superkul. Och det är liksom, som Jakob säger, just med kompisar, och när man tittar tillbaka så är det ju mycket det.
Ja,
och
utanför isen mycket man kommer ihåg.
Exakt, och det ser man ju nu med barnen också, hur kul. Det är ju liksom, hockey är ju nästan den enda omklädningsrumssporten som finns idag. Alla andra idrotter så släpper man ju barnen och sen, eller liksom, de kommer ombyta klara 5 minuter innan träning och sen dra direkt efter. Hockey, 30 minuter byta om ihop, 30 minuter efter, duscha, byta om, snacka. Så man ser ju liksom glädjen i de här små killarna som kör idag också, som man själv hade.
Ja, min son började ett nytt hockeylag efter hockeyskolan igår här, och då var det någon mamma som frågade då, men måste man vara här 45 minuter innan träning? Och hon bara, ja men det är en del av hockeyn. Man ska byta om tillsammans, det tar tid, lära känna grabbarna och ha det här. Så det är en del av kulturen, och det är en av de saker man faktiskt minns som är lite speciellt med sporten.
Ja, omklädningsrummet är definitivt en del av hockeykulturen, och det är ju också det här fysiska spelet. Och i somras så tog vi tempen på ett antal NHL-spelare där de fick säga om de tycker att hockeyn är nog fysisk idag.
How physical do you think hockey should be? Is it good now? Should it be more or less?
I like the physical game. It has to have the little respect. But if you hit and play hard, safe way, it's really good and make the game better, I think.
You never want to see, hit to the head or concussions or, awkwardly going the boards. But some of them obviously happens by accident. There's not much to, you can do about it.
I think it's pretty good right now. No complaints there.
How important do you think it is, like, for the sport, like you, the popularity of the sport, that you have still have the physical?
Yeah, everyone wants to see hitting, so so everyone wants to play physical, and it gets people more involved during the games when it's more physical.
No, I think it's in a good place. Obviously, I don't know the numbers, but obviously you keep the fighting for sure, kind of regulates itself. Then, hits are, I think it's physical, obviously more in the playoffs, and it just doesn't feel like there's too many dirty stuff going on where guys get really badly injured.
Obviously, that's a good question. Obviously, like, you want to have the physical side, but obviously you don't want to like get it like too risky in the playoffs. There's some sketchy plays, and which wasn't like, there was not much suspension given out. I think it's it can be quite a different game, like the playoffs and the regular season. But yeah, it's a tough question. I think it's good to have physicality as long as it doesn't cross the line.
I think it's good spot, definitely. Like if you play without contact, that will be not fun anymore, hockey, definitely. And I think, the safety, like it kind of, the headshot, nobody's kind of see it. I think it's in good spot, but still has to be physical. And if it's clear, good hit, front shoulder, shoulder has to be always there.
Så sa NHL-killarna om den fysiska delen av sporten, och vi välkomnar Magnus Edenblad, vår MMA-expert och tidigare UFC-fighter hit. Kul att ha dig här.
Tack så mycket.
Till att börja med, för dig som inte har en jättestor hockeybakgrund, vad tror du att den här fysiska biten som killarna pratar om här, som är en del av hockeyn, hur mycket tror du bidrar till underhållningsvärdet? För det är något som de flesta andra bollsporter och lagsporter inte riktigt har.
Jag tror att det är en jättestor del. Jag ändå tittar på hockey, inte spelar själv då, men det är ju självklart att man gillar när det smäller till lite i hockey. Det är väl en del av sporten.
Och du har ju levt ett liv i en bransch där det fysiska är det primära. Om man pratar just det underhållningsvärdet, liksom, hur mycket upplever du att folk dras till det elementet?
Ja, men självklart. Alltså, jag brukar ta det exempel om det är ute på gatan. Några spelar fotboll, några spelar basket och där borta är några som slåss. Vart kommer folk springa? Liksom? Det lockar människor, det gör det helt klart. Och det, jag tror att det är en fascination kring det här och känslorna kopplat kring det.
Mm. Andreas, hur ser du på den fascinationen? Både när vi lyssnar på en L-kille men även på Magnus här.
Nej, men det stämmer ju, tror jag, om det hade hänt på gatan eller om det här, så hade folk sprungit dit, helt klart. Nej, men i klippet där så tycker jag absolut, liksom, hockey måste ju ha den fysiska delen. Och det är samma sak som, liksom, hjärnskakningar kommer aldrig bli av med. Det kan du inte göra heller om du går ut på gatan om det är halt. Så att det är, liksom, det kommer ju finnas där, men så jag tycker absolut inte man ska, liksom, ta bort fysiska delen, ja, alls, även fast jag råkar ut för det. Men det är liksom vissa typer av smällar där man liksom inte är beredd, tror jag. Det är de man framförallt då, som sagt, som vi snackade om tidigare, när man kommer in som tredje man.
Mm. Vi pratade lite tidigare här om riskmomentet, att det inte går att komma ifrån i hockeyn, och som Andreas nämnde nu. Hur mycket inom kampsportsvärlden pratar man om riskerna som kommer med sporten, oavsett vilken man väljer?
Alltså, jag tror att det är en ganska uppenbart riskmoment och alla är medvetna om det. Det här är en komplex fråga, tycker jag, för det är också ett individens ansvar, fria vilja, samhällets ansvar och idrottens ansvar. Och man måste ju kunna balansera det där. Nu hörde jag dig berätta om att du inte ångrar din karriär. Och jag har ju många skador jag dras med sen tidigare, även fotbollskarriär innan och spela tennis. Och jag ångrar inte heller dem. Och det är viktigt att vi tar upp i den här debatten också vad idrottarnas del i det hela är.
Statistiken säger att vad det gäller, i alla fall rapporterade hjärnskakningar, så ligger hockeyn faktiskt före någon kampsport. Och det kan nog förvåna många. Varför tror du att det är så?
Ja, men en viktig del i det här, det är ju också att hur många matcher går man? Alltså, vad är det faktiska antalet? För som jag då, professionell utövare och levde som professionell i 12 år. Ja, men jag gick totalt 20 matcher ungefär. Så det är en väldigt stor skillnad med ofta man spelar, typ om man är med i NHL. Hur många matcher spelar man då? Det är väldigt många och det är en lång resa dit också. Men man har ju ganska kort resa till du kan bli professionell utövare. Mm.
Efter du hade gått en match, hur följde ni upp din hälsa och framförallt då om vi pratar om skallen i det här fallet?
När man råkade ut för en knockout eller liknande, då var det väldigt noggranna uppföljningar. Och där ska jag lyfta också, jag var ju med i den största organisationen i världen, UFC då. Och då är det självklart att det är mer sådana uppföljningar där än om man skulle gå på någon gala i Ryssland eller liknande kanske. Så vi hade jättenoggranna, jag gjorde ju skallröntgen inför matcher, efter matcher och liknande. Så det var ju väldigt rigorösa undersökningar.
Den här grejen som Magnus nämnde, just antalet matcher i hockeyn. Och om jag tänker i din karriär, så känns det som att du hade ju alltid möjligheten att komma tillbaks. Du kunde ta en månad eller två månader, men det fanns alltid en match där när du kände att jag kanske klarar det. Hur tror du att det spelar in, Andreas?
Jo, men jag tror det är en viktig del. Och vi hade ju en läkare i Djurgården, Bengt Gustafsson, som också var väldigt duktig i det här området. Han brukar ju säga liksom att ni kan vila 2, 3, 4 veckor för en öm ljumske, men du kan inte vila liksom ens en vecka med det viktigaste du har i hjärnan. Liksom. Så jag tror det där är en viktig del i liksom hockeyn, att man spelar när det börjar må bättre, helt enkelt. Som jag tyckte läkaren sa där också, att det är de här upprepade tätt som kan vara farliga.
Men hur svårt är det att verkligen veta när man mår bättre? För att de flesta är ju med om det här för första gången, eller alla är med om det för första gången någon gång. Och kanske osäker på symptomen.
Nej, men där tror jag det är läkarna som blir viktiga. För som spelare så vill du ju spela. Så är det ju liksom alla gånger. Så att ha läkare som liksom, ja, med tester och annat, och liksom verkligen se att spelaren är redo. Och är man inte redo så ska man inte spela.
Men Magnus, det är intressant att du pratar om individen och samhällets ansvar. En vinkel som jag fascineras av. Jag köper ju absolut vad du säger. Jag har haft förmånen att vara på ett par stora både tungvingsmatcher i boxning och UFC fighter, och det är ju något speciellt. Alltså, det drar ju verkligen in. Det är det primala liksom. Så det är ju väldigt underhållande. Och där finns ju någon sorts moralisk filosofisk fråga. Hur mycket ska andra människor riskera sin hälsa för min underhållning? Förstår du vad jag tänker med den
politiken? Absolut, jag förstår absolut hur du tänker. Och där tror jag återigen att det hamnar lite på individens ansvar och fria vilja i det här. Och att folk är ju medvetna om riskerna. Så det kommer vara bättre att informera om riskerna kanske och hur statistiken faktiskt ser ut. För jag tror också att det är viktigt att lyfta i just kampsport hur vi gärna ser att det här är dåligt för det är våld. Men vad är de faktiska siffrorna vi har? För det är de som är så viktiga att titta på istället för vad det ger för känslor. Ja, men du slår en i huvudet, du gör det här, det ser jätteobehagligt ut. Jo, det är en sak, men vad är de faktiska siffrorna på skadorna vi har?
Mm. Och där är det ju fascinerande att vi såg de här lagsporterna före kampsporten är just hjärnskakningar.
Precis, och det är väldigt viktigt att lyfta upp så att det inte bara baseras på känslor, att det ser obehagligt ut och det känns jobbigt.
Mm. Hur ser du på det, Andreas, just det här hur mycket andra människor ska riskera sin hälsa för underhållningens skull?
Ja, du.
Den är svår.
Ja, det är svår. Nej, men jag tycker som sagt, som hockey, visst det är risker, men det är risker i allt. Så är det liksom en sport du vill utöva, så kör på.
Tror att det finns det någon mörkertal, tror du? Eller det kan jag inte fråga båda sporterna, men jag börjar med dig. För att, som du säger, ni kan ju vila ganska länge efter en match när man pratar rapporterad hjärnskakning och sånt där. Det finns ju ingen anledning att rapportera egentligen.
Nej, där blir vi också, nu som UFC då får man ju en undersökning också. Men jag tror det är viktigt det du säger, att det här måste vara någon annans ansvar att kolla upp det och styra det. Vi, i UFC så blir man ju avstängd också efter om du har råkat ut för en hjärnskakning eller en knockout eller liknande. Och det tror jag är viktigt i hockey, om man säger det, att det är någon annan som tar det beslutet. För inom de här idrotterna, som du säger, det är tuffa idrotter. Och jargongen är liksom, man viker inte ner sig, utan man kör på. Så även om man, men det är okej, jag kör på i alla fall. Jag är inte så mesig eller jag vilar inte och så. Det är någon annan som måste tvinga en. För det kan också kanske vara lite speciellt att säga i omklädningsrummet. Nej, men jag har lite ont i huvudet idag, så jag vilar. Hur tas det emot av gruppen?
Mm. En aspekt som jag är nyfiken på, det kanske man ser ännu mer i olika kampsporter, eftersom att det inte är lika dyrt att utöva. Jag tänker, nämnde ju att bevaka tungviktsboxning och bland annat Deontay Wilder mot Tyson Fury. Deontay Wilder, för de som inte vet, började boxning väldigt sent i livet och väldigt mycket drivet av att han fick ett barn som hade ett allvarligt hälsoproblem, och det var ett sätt att finansiera hennes medicinska behandling. Och han tog ju en risk som inte var kanske lika mycket för sin egen drömskull som för att hjälpa sin familj. Hur vanligt upplever du att det kan vara i UFC eller i kampsportsvärlden i stort?
Nej, man hör ju ganska mycket om det, och jag tror att det är en ganska stark drivkraft, för det kommer ju många människor från utsatta områden i just de här sporterna, och liksom att man har något större att slåss för. Sen med det sagt så tror jag inte att man kan ta det hela vägen, utan det måste komma inifrån. Sen vad som driver det här beteendet kan säkert vara många olika faktorer, men det är alltid också en kärlek till sporten. Annars, jag tror att det är omöjligt att ta sig långt i någon idrott om du inte har en kärlek för sporten i sig.
Nu har ju ni två och Jakob båda sagt att ni ångrar ingenting, ni var medvetna om riskerna, ni tog dem och fick uppleva en dröm också. Har ni träffat någon där det har gått så pass illa att de känner att men det var inte värt det? Att de faktiskt, det fick så stora konsekvenser att de ångrar sina karriärer?
Jag kan inte komma på någon sådär på rak arm jag har pratat med som ångrar. Jag kan ångra min fotbollskarriär när jag var liten. Jag hade sönder korsbanden ett par gånger och fortfarande har problem. Men just den magkarriären, precis som du lyfte, att just det här vänskapen och det man fått uppleva och fått leva sin dröm. Alltså, bästa åren i mitt liv, och det är inte många dagar då man inte tänker på det liksom.
Mm. Jag ska avsluta med en helt oförberedd fråga för dig.
Härligt.
Vilken UFC-fighter tror du skulle kunna bli den bästa hockeyspelaren?
den var svår. Väldigt svår. Finns ju säkert någon där ute. Då ska vi se.
Vi kan tänka också att
Tom Aspinall lyfter fram.
Varför
otroligt fysiskt, otroligt stor. Nu vet jag att han väger liksom 115 kilo rippad. Jag tänker att det kan vara en bra kille att kasta in inför klassen.
Ja, men ändå nog koordination för att åka skridskor.
Ja, han är en fantastisk atlet, så det är på någon annan nivå liksom. Så det blir spännande.
Hur hade du inte klarat UFC?
Inte bra, så inte. Nej, det hade jag.
Du kanske valde rätt. Stort tack, Magnus, för att du var med.
Tack så jättemycket att jag fick vara med. Tack.
Ska vi göra en liten rokad här så får Jakob komma in igen. Vem tror du skulle vara en bra UFC-fighter då? Hockeyspelare.
Oj, oj, oj. Det var väl han Rampy Rangers kanske.
Jag hade inte klarat mig heller. Det hade varit sköldpaddan sådär på en gång, tror jag.
Ja, men du hade kanske kunnat jobba en depå i Formel 1, för det är ganska bra byte här.
Ja, det var smidigt.
Ja, verkligen. Det ska du ha. Jakob, du ska också få reagera på här, som vi pratade med Magnus om just det här med underhållningsaspekten och risktagandet. Hur ser du på de frågorna?
Ja, men om man bara går till fighter i hockey, då tycker jag någonstans ibland att det är mer än en underhållning. För ibland så är det väl så att någonting händer, man vill stå upp för sin lagkamrat, visa om det är någon som gör någon full tackling, att man är där och markerar att sådär gör man inte. Och sen är det ju heta känslor och det kan bli gruff och det sker på ett naturligt sätt. Däremot så ser jag egentligen noll underhållning i det här när man står bredvid varandra på en tek och bara kastar handskarna för sakens skull i princip. Den biten skulle inte jag ha några problem med att den försvinner, men om det sker naturligt eller ur en situation så förstår jag att det är känslor där som gör att det kan uppstå.
Mm. En grej som jag också vill fråga dig om, som vi var inne på lite där, det är mörkertalet. Vad tror du, alltså hur många hockeyspelare har fortfarande hjärnskakningar som inte kommer upp i dagens ljus?
Det tror jag nog ändå är en del. Det är ganska mycket som står på spel där. Liksom det är ens karriär man vill fortsätta spela, eller så är det ekonomiska aspekter kring det. Dels att du får fortsätta spela så du har en inkomst. Eller om du tvingas sluta så är det massa försäkringsärenden och sådär. Jag har hört, jag kommer inte nämna några lag eller namn sådär, men att det kan vara lag som säger att ja, det kanske är en nackskada istället för en hjärnskakning för att spelaren i sig inte ska få en klausul på huvudet. Så att det finns ju många, många saker som spelar in. Och det är klart att det finns några mörkertal. Jag vet med mig själv när jag slutade att jag mörkade nog lite för att komma ut och spela. Jag ville så gärna spela. Det var det här med bita ihop och köra. Men med facit i hand så skulle jag ju väntat ännu längre, som Ante var inne på där, att hur viktigt det egentligen är att vänta tills man är helt frisk och säkert någon vecka till däröver. Inte bara jag känner mig bra när du spelar, utan ta din tid och vänta längre så att allting hinner läka på riktigt. Liksom.
Ja, vi vet ju mycket mer om riskerna med hjärnskakningar, men Andreas, delar du Jakobs bild att det nog fortfarande är folk som mörkar det?
Ja, det tror jag. Men jag tror Sverige är... Där tror man ändå är ganska bra generellt. För jag tror läkarna och liksom, man har bättre förståelse för det. Om man jämför med Ryssland, när jag var där kanske mina problem började. Så där fanns ju inte hjärnskakningar. Det var ju liksom... Det var bara bit ihop. Ja, precis. Ja. En spruta fick man väl där, kanske.
Ja. Ja, vi hoppas att det blir en bättre med det där och att alla som har känningar av det här såklart, precis som Jan Lexell var inne på, söker medicinsk hjälp. Det är det viktigt att ta med sig från där. Nu blir det ett tvärtkast till ett helt annat ämne. Vi var väldigt breda. Nu ska vi vara kanske lite mer hockeynördiga. Vi ska prata Division 1 hockey. Och det är så, Andreas, att du nu för tiden är lite engagerad i Sollentuna.
Stämmer.
Är det kul att vara med i hockeyn på den nivån? Du har ju varit NHL och spelat VM och spelat en av Sveriges största klubbar, KHL. Och nu är du här.
Ja, men det är, på något sätt är det någonting som jag brinner lite för. Jag var själv länge kvar i Spånga. Spelade Division 2-hockey innan jag gick till Djurgårdens juniorer. Så att jag gillar... jag tycker det är en viktig del av hockeyn. De här liksom... Ja, mindre klubbarna runt storstäderna.
Hur viktig roll har de idag, skulle du säga? På din tid så fanns det kanske fler som gick den vägen. Det känns lite ovanligare idag.
Jo, men det tror jag det. Men samtidigt så tror jag att man har kommit bättre in i liksom, det man ska göra. Jag tror Division 1, för när jag var där, då var det mer liksom kanske... Man hade lite äldre spelare, man hade så här, Division 1-spelare som åkte runt och spelade i olika lag. Liksom. Men nu är det ju, om man säger Sollentuna, jag tror vi har väl... Det är liksom största delen av laget är juniorer från Sollentuna, liksom egna produkter. Och jag tror flera lag, du har lite koll på Tyresö där också, att det är så många klubbar uppbyggda. Så då tycker jag de här klubbarna är... liksom det de ska vara. Att det är på en hög nivå, Division 1. om man möter liksom jämnåriga som liksom har samma mål och nå högre, så blir det ju högre kvalitet där.
Jakob, för dig som jobbar i Djurgården nu, när man är på hockeyallsvensk nivå, hur mycket håller man koll på division 1 för att försöka hitta en liten guldklimp som har blivit borttappad i mängden?
Jo, men där, det är ju framförallt i allsvenskan där, så är det ju, det finns ju alltid spelare där som är intressanta för framförallt allsvenskan då. Och kan bara ta ett exempel, vi hittade en spelare i Hampus Larsson i Tyresö Hanviken som har kommit in hos oss och gjort det jättebra över all förväntan. Och jag vet, det finns fler spelare som har gått den vägen. De tittar på en annan spelare i Karlskoga, Kristoffer Jansson där, som har spelat otroligt bra som spelade Hudiksvall förra året. Så att det är ju en jättebra språngbräda för de här yngre spelarna som kanske kliver ur J20-åren. Kanske inte riktigt redo för allsvenskan eller SHL än, utan landa där, utvecklas i ett par år, få vänja sig vid seniorhockey för att ta sig nästa steg och bli mer heltidsproffs och kunna livnära sig på sin sport.
Division 1 är ju en liga i förändring. Det är redan omgjort till slutspel. Den gamla kvalseriemodellen som man kallar för är slopad för ett rakt slutspel, och det är något som har tagits emot väl, känns det, av de flesta inblandade. Minimerar ju resor för meningslösa matcher och så vidare och skapar ju spännande matcher. Men en annan förändring som är på tapeten är att dela in ligan i norr- och syddivision. Nu är det ju fyra regioner, eller med syd, väst, öst och norr. Och det är då med ambitionen att höja nivån på ligan och göra den sportsligt bättre. Men det här är ju någonting som har fått kritik. Bland annat så har just Sollentuna skrivit ett öppet brev och kritiserat det här förslaget. Andreas, du ska få berätta vad problemet ur er perspektiv är med det här upplägget.
Mycket, mycket handlar ju om liksom ekonomi såklart. En norr- och sydserie skulle innebära mycket, mycket mer resor. Och jag tror, om man tänker liksom region öst, då skulle vi troligtvis hamna i norra serien. Och de resorna är ju, ja, betydligt längre. Och det handlar ju liksom inte bara om resepengar. Det är ju liksom, många av de här spelarna har ju jobb vid sidan av, som måste ha ersättning för att de missar arbetstid. Och ja, hotell, buss, flyg, vad det nu kan vara. Så att det är klart, det är ju den största delen.
Skulle alla klubbar i Stockholmstrakten klara av att bedriva verksamhet så?
Jag tror ytterst få. Jag vet liksom, ja, men vi snackar ju om, man vet ju inte exakta summor än heller liksom vad det skulle landa på, men om man bara räknar på ett ungefär jämfört med liksom tidigare och så vidare, då är det ju, ja, det är ju inte riktigt 1 miljon, men det är ju någonstans mellan 500 000 och 1 miljon mer. Och för ett lag som Sollentuna eller vilka nu kan vara i Region Öst, så är det ju liksom, ja, vart hittar man de pengarna? Man kan ju inte höja avgifterna för alla ungdomar eller ta pengar från ungdomssatsningarna, så det är ju svårt. Mm.
Och ambitionen med det här får man såklart respektera, att höja den sportsliga nivån. Men Jakob, min känsla är så här, det finns inte utrymme för tre elitligor, eller vad vi ska kalla det för, i svensk hockey. Vad känner du?
Ja, men jag är beredd att hålla med, absolut. Jag tänker, ettan måste väl bestämma sig vilken typ av liga man vill vara. Vill man vara en kommersiell liga som drivs av pengar, eller ska det vara mer en liga för utveckling för unga spelare, där man sen har chans, ja, dels som lag kanske ta sig uppåt i seriesystemet, likt Vimmerby, Östersund och Kalmar som spelar jättebra i hockeyallsvenskan gjort. Och det är väl där frågan står, vart, vilken väg man vill gå. Där vissa lag här verkar som man vill göra mer till en kommersiell liga där hockeyn i sig kanske blir lite mer tävlingsinriktad. Eller ska det vara den här språngbrädan för svenska talanger som kanske gör att vi får fram några fler talanger, istället för att de kanske tvingas sluta för att många lag försvinner på grund av dålig ekonomi.
Men du har det hockeyallsvenska perspektivet nu, och min känsla är så här att vi knappt har tillräckligt många lag för att ha två elitligor, och att om någonting kanske hade en lösning var att egentligen krympa allsvenskan. Och om du då inte riktigt fyller andra ligan med lag som kan bedriva den verksamheten, så blir det ännu orimligare, kan jag känna, att driva en tredje liga som också ska ha den inriktningen. Vad känner du kring det? Just allsvenskan, har vi tillräckligt många liksom klubbar med elitverksamhet för att ha två högsta ligor av den här storleken?
Det finns väl elitlicenser och sånt som ska uppfyllas. Och sen ser man ju på intresset runt om när vissa lag möts. Det är väl inte så att det blir fyrverkerier liksom kring en, inget tomt om dem, men Östersund, Vimmerby när de spelar liksom. Jättefina klubbar och sådär, men det är, rent generellt så är det ju kanske lite mindre intresse kring sådana lag. Och om det ska vara en mindre allsvenska, jag vet inte riktigt.
Nej, det behöver man inte göra.
Nej, jag ska vara ärlig och säga det. För man ser ändå klubbar som har, man på förhand gick upp från division 1, så ja, det här blir svårt. Men så ser man som Nybro och Kalmar, de har ändå etablerat sig och spelar jättefin hockey i hockeyallsvenskan. Så att någonstans finns det ju utrymme för att de här små lagen kan göra en jättehäftig resa och etablera sig och skapa mer intresse runt sina lag i de städerna där de befinner sig.
Men om man vänder på det så här då, minska lagen i allsvenskan, putta ner dem i ettan så att nivån höjs där, men du behåller en lokal och kanske gör den ännu mer lokal, för det känns ju dels ekonomiskt, som du nu på Andreas, är ju resan ett stort problem, men också för att behålla spelare. Om jag går till en genomsnittlig 25-åring i Övik som jag är från, då börjar det kanske bli hus och kanske ett barn, och sitta och åka långa resor då, det funkar liksom. Du tappar ju duktiga spelare som skulle kunna höja nivån på ligan för att resorna är för långa. Så det känns som att det finns flera argument för att egentligen gå motsatt riktning och om någonting gör den ännu mer lokal än att göra den nationell. Hur ser du på det?
Jo, men lite så. Sen är det också så här, kom ihåg i liksom vart den kan vara i division 1, så är det ju liksom lokala matcher borde ju vara det som liksom drar publik. Alltså om man säger Sollentuna har väl Väsby, Vallentuna ligger väl nära. Det är liksom, då kanske det är några som känner varandra i lagen och lite så där nära för ja, föräldrar och så vidare som kommer och tittar. Jag tror inte intresset är så jättestort heller egentligen att se, ja, de här norra lagen i Sollentuna. Jag tror inte de jublar över att Sollentuna kommer upp dit heller. Liksom.
Ja, Boden-Pita har nog bra publik där. Men Boden-Arlanda.
Nej, precis. Så det är liksom, jag tror inte där själva intresset finns. Liksom. Mm.
Mm. Varsågod, Jakob. Du såg sugen ut. Kör
du. Jag väntade på att du skulle säga någonting där.
Jag tror
det är viktigt att hålla den så lokal som möjligt. Jag menar, som Anders menar på, många jobbar vid sidan av. Att då ha nära till borta matcher istället för att sitta på bussen i 6 timmar enkel väg. Det tror jag kommer vara, ja, långt ifrån bra. Och blir det de här två serierna också, då är det svårt att se att många Stockholmslag kommer klara av att spela i de divisionerna. Och vad händer då? Ja, då har vi 15 färre division 1-lag. Och då är det massa platser för hockeyspelare att spela på som försvinner. Och vart tar de vägen? Ska de spela division 2? Kanske inte så attraktivt för att spela i den svenska fjärde divisionen. Så antingen kanske de slutar, eller så bör de spela i Polen eller Rumänien eller några andra ligor runt om i Europa. Då tappar vi många fina svenska hockeyspelare som hade kunnat utvecklas på svensk mark.
Andreas, du får sista ordet här. Tror du att det här förslaget verkställs, eller kommer ni lyckas protestera tillräckligt?
Jag vet inte. Jag vänder på det och säger att jag hoppas att det inte blir så. Mm.
Bra, nu ska vi köra lite quiz. Och det är så att jag, dåligt förberedd som alltid, har glömt mitt papper på bordet här borta. Men här sitter våran eminenta tekniknäst. Jag vet inte ens vad Darren har för officiell titel. Men han kan allt om allt i hela världen. Och han kan även leverera det här bladet. Mm. Och nu ska vi ha ett quiz som absolut inte alls har med hockey att göra. Och det kommer handla lite om när vi växte upp. Jag slänger in mig själv här, för jag är mitt emellan er. Andreas, du är född 87.
Ja.
Jakob 91.
Ja.
Jag är 89 här. Okay. Så då är jag domare här mitt emellan
er. 2 år emellan här.
Exakt. Se. Pauline, vår producent, har förberett ett jättebra quiz här. Och jag har sagt att ni ska ta minst...
Skyller henne på frågorna.
Ja, men jag tycker ni ska ta några här. Första frågan. Vilket år sändes Mysteriet på Greveholm som julkalender?
Mm.
Ja, det är bara att visa svaret.
Ska jag visa sådär då?
Jakob Josefsson kliver in med 1996 och det är helt rätt framför 1997 då. Det var nära.
Ja, men jag var ganska säker på den faktiskt. Det var min favoritjulkalender där.
Ja, men du var ju 5 år gammal. Ja, du kommer ihåg den då?
Jag kommer ihåg den. Jag var jätterädd för det där skelettet. Där. Ja.
Jag var ju för gammal för julkalendern.
Ja, just det.
Alldeles för cool. Ja. Okej. Okay. 1-0 Josefsson. Vad heter den populära dosan barn hade som de tog hand om som sina digitala husdjur? Syran hade en sån här.
Jag vet inte om man stavar det.
Nej, jag ber också om ursäkt för
det. Det här blir väldigt roligt. Det här blir roligt att se. Ni måste försöka stava det i alla fall. Ja.
Jag tror det var det samma stavning.
Ja.
Tamagotchi. Tamagotchi.
Ja, men typ. Det ska vara ett O istället för U-et.
Okay.
Det är ingen väska. Okej, okay. Då har vi 2-1 då. Vilket av de här tre företagen lanserades först? Mm. Google, Amazon eller MSN? När tror ni att ni hade en MSN-chatt senast på det temat? Ja. Hade man sitt livs sista MSN-chatt?
Jag tror det är en liten luring.
Ja.
Nej, jag skriver det. Jag tror.
Ja.
Google från Josefsson, MSN från Enqvist och rätt svar är Amazon 1994. Det trodde man inte.
Nej, det var det den luringen du var inne på?
Ja, jag tänkte skriva...
Jag tänkte att han satt där i sitt garage.
Ja,
där,
ja. Höll på. När hade ni en MSN-chatt senast?
Oj, var väl någon gång tidig högstadie kanske.
Ja. Undrar om de har för sista status på MSN. Det vill man inte se. Det är någon
profilbild.
Man har dåligt att tänka på det. Okej, vilken av de här filmerna släpptes inte på 90-talet? Tillbaka till framtiden, Lejonkungen eller Ensam hemma? Tillbaka till framtiden 2 står det till och med. Jag hade vikt pappret mitt här så att de här tvåorna försvann.
Okej.
Okay. Och Lejonkungen var...
Jajamän. På tal om känslor från barndomen så att du var rädd för skelettet. Alltså jag är ju fortfarande ledsen för Mufasa.
Jo. Det är sorgligt. Jag har sett den några gånger nu med barnen. Så att...
Tillbaka till framtiden från båda herrarna och det är helt rätt. Du behåller redningen, Jakob. 3-2.
Viktigt.
1989. Mycket fantastiskt som producerades då, inklusive jag.
Det producerades då,
ja. Eller ja, om jag ska gå in på detaljer så gjorde jag faktiskt inte det, men levererades.
Levererades, gjorde du.
Det vill jag inte tänka på, så vi släpper det väldigt snabbt här nu. Okej. Här, det här är en tolkningsfråga då, vad ni drar in här. Men ni ska skriva ner 2 pojkband som var aktiva på 90-talet.
Mm-hmm.
Det här måste ju vara lätt.
Okay,
nu sa Paulina att ifall hon skriver något som inte är på listan så är jag enfaldig domare. Och då blir jag ju kränkt. För jag vill vara enväldig domare, inte korkad. NSYNC, Backstreet Boys kommer från båda herrarna. Varsågoda och kassera in varsin poäng. 4-3 Josefsson.
Ja, jag stavade fel på BBS. BSB ska det
vara. Jag ger dig rätt ändå, jag fattar. Tanken. Ja, nu börjar du ihop så här. Vad heter den glasögonprydda 13-åriga tjejtjusaren som är huvudrollen i den populära tv-serien med samma namn? Ni har ju skrivit rätt svar innan jag läst klart. Den hade premiär 1994 och det är såklart Bert. Okej. Då ska vi få en bild här för att avsluta. Andreas, nu behöver du den här för att kvittera.
Yeah.
Och då ska ni säga vad det här är för någonting. Vad heter det här samlarobjektet som var väldigt populärt på 90-talet?
Det är jag också för gammal för egentligen.
Är det? Ja, varsågod visa.
Ja, heter det? Ja.
Pogos, tror jag det heter.
Jag skrev Pogs.
Ja, det heter ju Pogs faktiskt.
Det gör det?
Ja, så att det spelar ingen roll om du får rätt eller inte. För det kommer ändå bli Jakob som avgår med serien. Så det kanske var lite mer tiltat åt ditt håll då, Jakob.
Ja, med julkalendern där tänkte du, eller?
Ja, exakt. Vad känner du? Blev du bort dem där?
Nej,
det var rätt.
Ja.
Hur nostalgiska är ni av er?
Ibland är jag väl det. Ja. På vad det gäller.
Hur då?
Lite
i alla fall. Får se om det blir lite nostalgi. Vet du vem som alltid gör mig nostalgisk?
Nej, berätta.
Peter Forsberg. Ja. Där har man ändå några härliga
samma
minnen.
Här.
Och Peter ska vara vår expert på plats på Four Nations när vi nu ska sända det. Och jag är väldigt nyfiken på vad han har att säga om det här.
Man gläds med nyheten att Viaplay nu ska sända Four Nations. Så självklart är jag exalterad för att komma dit. Jag hade köpt biljetter ändå och skulle åka dit. Så nu kommer man ännu närmare. Så det blir kul. Ja, det är ett tag som de bästa spelarna ska mötas på isen. Så även fast det är några länder, några spelare som fattas, så är det ju i stort sett alla de bästa där. Så det blir otroligt kul. Vilka som vinner? Ja, jag gissar väl att det är mellan USA och Kanada. Men jag tycker ändå att det är rätt jämnt. Så alla fyra har väl stort sett chans, men ser jag några favoriter så USA, Kanada, kanske Kanada på pappret så här innan turneringen, det bästa laget då. Vi får se, det är väl därför vi har en turnering, så ser vi vem som ska vinna det där. Så se fram emot det där i mitten av februari, drar jag igång, så ja, vi syns då. Ha det bra, hej!
Strålande puff som alltid av Peter Forsberg. Vi tackar för den och påminner om att det är nytt godmorgon på fredag. Då får du kolla Andreas istället för att vara med.
Det kommer jag göra.
Är du nöjd med din insats idag?
Förutom frågesporten så är det helt okej.
Ja, men det var bara en och en halv poäng bakom, så det var helt okej. Jakob, jag också NHL i helgen, utöver godmorgon på fredag. Det är New Jersey mot Ottawa på söndag. Jag och Erik Granqvist ska göra den. Vad tycker man ska se fram emot i den matchen?
Men kanske... Jag vet inte, är Ullmark tillbaka?
Inte än, men
kanske då. I sådana fall så blir det en het målvaktsduell där mellan svenskarna och Ullmark mot Markström. Så jag hoppas på det.
Nu blir Erik glad när du pratar om målvakt.
Ja, jag vet. Det gjorde du fan skull.
Andreas, stort tack för att du var med.
Tack så mycket.
Jakob, stort tack för att du var med.
Tack själv.
Och som sagt, mycket hockey på Viaplay. Men det är ju också handbolls-VM som dundrar igång på torsdag. Så missa inte det och missa inte heller god morgon NHL framöver här. Stort tack till er som var med oss idag.